Välkomna till avsnitt 228 av Förlagspodden med Lasse Winkler och med mig, Kristoffer Lind.
Du, vi har rätt mycket. Vi får se hur mycket vi kan trycka in i det här avsnittet. Men det finns en del kortisar som jag skulle vilja klumpa ihop. Är det okej?
Okay? Mm.
Den första är ju då att Björn Werner, kulturjournalist numera, tidigare kulturchef på Göteborgs-Posten men nu kulturjournalist på Svenska Dagbladet. Han skrev i förra veckan om en bok som kommer ut i vår under rubriken "Får en deckare vara så här verklighetsnära?" Och just den frågan ska jag inte diskutera här, men det finns en annan fråga som den här boken väcker. Och det är att författaren är en debutant och han har också skrivit ett debutantporträtt i Svensk Bokhandel. Och då har jag ju givetvis frågan, får ett författarporträtt, ett debutantporträtt i Svensk Bokhandel se ut hur fan som helst? Med betoning på svordomen. Kort bakgrund. Den första versionen av den här boken skrevs 21-22 ungefär. Och då var författaren verksam åklagare. Han har skrivit en deckare som i stort sett beskrev en händelsekedja och pekade ut en åtalad person väldigt tydligt i en rättegång som var pågående. I en rättegång som han själv hade deltagit i men hade hoppat av. Så han gick ju rakt in i en pågående rättegång innan skuldfrågan var utredd. Kritiken var massiv internt inom rättsväsendet. Och där man upplevde att författaren bröt mot alla etiska och moraliska spelregler. Och en av landets främsta kriminalreportrar fick ju tag i ett ex av boken. För den hade gått till tryck precis. Läste den och skrev väldigt kritiska artiklar om den här boken och om författaren. Vi tog upp det i podden då, 22. Förlaget som då hade gett, skulle ge ut boken, de backade ut totalt och makulerade hela upplagan och bröt med författaren. Och det var ju en märklig historia, en väldigt omdömeslös bok. Jag tyckte att det var liksom, va? Jag hade inte varit med om något liknande tidigare. Men nu till poängen då. Den här författaren har nu skrivit om den här boken och skriver då ett debutantporträtt, om man nu ska kalla det så, i Svensk Bokhandels vårkatalog. Där han beskriver sig som ett offer för andras kritik av honom. Och ett offer i den här ovanbeskrivna händelsekedjan. Och han baktalar förlaget och sina kritiker. Och det får man ju fundera på, hur slank den här jävla texten igenom? Det är ju inget debutantporträtt, det är ju en marknadsföring av boken. Och med massa påståenden som man kan ifrågasätta.
Fast blandar du inte ihop korten här lite grann?
Nämligen,
man kan ifrågasätta att, hur den här bok, om det är rimligt att en åklagare ska skriva en bok om ett pågående fall. Man kan ifrågasätta hans omdöme. Man kan ifrågasätta det. Men debutantporträtten har ju sina regler. Och det är ju att alla som debuterar får ha ett porträtt, oavsett om det är egenutgivare eller hybridförlag eller vanliga förlag. Och sen får de skrivas hur som helst. Det är ju inte någon som redigerar dem där. Han måste ju självklart få göra hämningslös reklam för en bok som du anser vara oetisk. Eller...
jag vet inte om den här är oetisk, det är inte det jag menar. Men när han attackerar sina kritiker och när han påstår att det där är en orättvis förföljelse av honom, så är det ju marknadsföring som dels inte stämmer. Men det är en ren marknadsföring som kan ifrågasättas. Om jag minns det rätt, när jag jobbade på Svensk Bokhandel så fanns det regler för de här debutantporträtten. Vi skickade tillbaka, debutantporträtt för att de inte följde de regelverken. Men det kanske inte finns några regler längre. Och det verkar inte finnas någon som läser igenom de här, vilket jag tycker att det borde finnas.
Nej, så kan det vara. Så kan det vara.
Och det är ju framförallt när det gäller egenutgivande, för den här är ju egenutgiven då. Där bör man nog styra upp rutinerna.
Det är också en intressant utveckling utifrån ett förtalsperspektiv som jag vet att folk är trötta på att höra. Men det finns ju i hela det svenska systemet så finns det liksom en självregleringsmekanism där etablerade stora och seriösa förlag liksom är försiktiga. Inte bara med liksom att skapa publicera saker som är stötande eller olämpliga, utan att man liksom har något slags ansvar. Det där ansvaret brukar då innebära att vissa böcker inte ges ut, men nu för tiden så kommer nästan alla de här böckerna ut på eget förlag. Cissi Wallins bok är ju ett liknande exempel där ett etablerat förlag valde att inte ge ut den och sen så gav hon ut den själv.
Mm. Det är rätt roligt att namnen på förlaget som gör ut boken är Panikförlag.
Vilket säkert syftar på den panik som han upplever att Saga Egmont hade när hon bestämde sig för att intervjua den. Och inte på den panik som han själv kanske får när han får reaktionerna på boken.
Så kan det nog vara. Vi går vidare.
Ja.
Det här inslaget som kommer nu då har jag intervjuat innehållschefen eller innehållsansvariga på Storytel om de här avstängningarna av förlag och att de släppt på förlag som har varit avstängda igen. Det är, alla kanske inte känner till den här historien, men vi har haft uppe den förut. Den är stor på nätet. Mycket diskussion om de här frågorna. Så jag ville att Storytel skulle berätta varför de stängde av och varför de släppte på ett förlag helt nyligen.
Ja, det är ju principiellt väldigt intressant.
Ja, och det är väl kanske mer principiella svar vi får här. Det förra, så här lät det i alla fall. Hej Helena Gustafsson, innehållschef på Storytel.
Hej Lasse Winkler.
Hej. Du, vill säga bara till någon som lyssnar att det kan vara lite en aning sämre kvalitet här, för det är en direkt telefonsamtal. Vi får ta det som det är helt enkelt, men jag tror att det fungerar. Jag ville prata med dig därför att vi måste utgå från ett konkret exempel, hur mycket du än ogillar det. Men ni har släppt på Adamsson och Löfgrens förlag som ni stängde av efter att ha utrett deras sätt att verka på Storytels plattform. Och nu har ni släppt på dem igen. Då vet du att jag gärna vill veta varför. Vad har du för svar på det?
Vi har pratat om det förut, du och jag, men vi kan inte gå in på specifika detaljer kring specifika förlag. Men däremot så har ju Storytel olika anledningar till att plocka ner eller sätta tillbaks titlar eller en hel förlagskatalog av olika skäl. Det kan vara att avtal har löpt ut eller att rättigheter har löpt ut eller att man inte följer de innehållsregler som vi har eller de tekniska kriterier. Vi har till exempel på att man konsekvent inte följer våra tekniska kriterier och därmed, trots att vi hör av oss, så tar vi ner titlarna tills de rättar till det.
Och vad kan sånt innehålla?
Det kan vara att man kategoriserar i fel genre. För att man har lärt sig att en annan genre ger mer konsumtion, trots att titlarna inte hör hemma där. Det är ofta sånt som gör att det blir missvisande för kund. Och det är viktigt för oss som tjänst att man håller sig till de riktlinjer och regler.
Vad finns det mer för orsaker? För här har vi ju två saker som man pratar om på nätet. Dels hur förlaget har använt sig av betygssättning, både egna och andras böcker. Och sen hur man har låtit de egna böckerna strömmas i tjänsten. Det vill säga inte på ett helt korrekt sätt konsumerat böckerna. Det finns andra orsaker också, men här är ett par orsaker som diskuteras. Och framförallt så är det ju den här frågan, vad har de gjort och vad är det som de är friade för nu? Den frågan är ju uppe på framförallt författare på Facebook. Just de frågorna vill inte ni svara på principiellt helt enkelt, vad jag förstår.
Om vi börjar den andra änden så det stämmer att vi tidigare i år, jag tror att det var i februari, så blev vi uppmärksammade om att vi hade så kallade falska recensioner i tjänsten. Och det var inte bara på Storytel utan det skedde också på andra tjänster. Då tog vi bort de här recensionerna och eftersom det är väldigt viktigt för oss att våra användare känner sig trygga med att det är korrekt i tjänsten och att de recensioner som vi har verkligen representerar åsikter utifrån den specifika titeln som man har då faktiskt lyssnat på. Så en åtgärd som vi har gjort för att öka den här tillförlitligheten till våra recensioner är att vi har tagit bort möjligheten att recensera en bok om man inte är en betalande kund. För det vi kunde se var att de recensioner som hade gjorts var från kunder som var på provperioder, så att säga. En annan sak som vi gjort, men det hade vi gjort långt tidigare, för det har vi också tidigare upptäckt, att folk ritade böcker, så här stjärnerating, fast de inte hade lyssnat klart på boken. Så det är också tekniskt omöjligt att rita en bok om man inte har lyssnat igenom den. Så vi jobbar med de här frågorna kontinuerligt och försöker hela tiden förbättra och implementera tekniska lösningar som förhindrar missbruk av recensionsverktygen. Det här som du pratar om, det är en helt annat ärende och en helt annan fråga. Så de är inte ihopkopplade.
Nej, men det är en av de frågorna ni har tittat på också och tittar på hela tiden.
Ja, men eftersom vi har tagit tillbaka titlarna i tjänsten så anser vi att det här fallet är avklarat.
Jag tittar ju, följer ju på hur författare och förlag följer den här hanteringen, och de har ju många synpunkter på det aktuella förlaget och vad som har hänt och inte hänt. Vad jag kan förstå då, så kan ingen egentligen utav ert agerande dra slutsatser åt varken det ena eller andra hållet, eftersom ni inte kommunicerar vad det beror på.
Jag anser inte att det är en rättighet för människor att veta vad som har hänt. Och hur vi väljer att agera i olika lägen gentemot olika förlag, det är mellan oss och det specifika förlaget.
Min poäng här är att jag vill lyfta den här frågan, att folk har väldigt lätt för att dra snabba slutsatser. Då drar de oftast utifrån sin egen situation och den delen av verkligheten som de kan se. Men vad jag förstår, om jag tittar på agerandet här, så kan man inte dra några slutsatser varken det ena eller andra hållet. Man kan dra slutsatsen att förlaget i fråga har brutit mot reglerna efter en utredning som ni har gjort, men att ni har bedömt att nu är det dags att släppa på dem. Men vilka regler de brutit mot, vad de har gjort, det kan egentligen inte folk säga.
Nej, det är mellan oss och förlaget.
Och det är inte riktigt så som det framstår i media, vill du säga det också, vad jag förstår.
Den direkta kopplingen finns inte där.
Finns det något mer du kan säga om det här då?
Nej, men jag håller med dig. Jag tycker det är intressant att vissa frågor väcker så otroligt mycket diskussioner, och att jag tycker att det är intressant också att man i många fall är beredd att uttala sig så säkert när man egentligen inte vet. Vi lever i en ganska komplex värld. Och åtminstone i Sverige så tycker jag att man ska, innan något är bevisat, så friar man hellre än fäller. Det gäller ju alla typer av händelser.
Ja, kanske. Men samtidigt är det ju så att en del har ju drabbats hårt av de här betygsbluffarna.
Ja, och det tycker jag är oerhört beklagligt. Och det är just det som vi jobbar hårt på, att se till att det inte ska kunna hända. Det är inte bara kunderna som får felaktig information. Det är också författare som drabbas. Och så ska det inte gå till.
Nej.
Man kan inte göra recensioner om man inte är en betalande kund. Och då blir man som kund avstängd om vi märker att man agerar på det här sättet.
Så det är bara för de som drabbas att höra av sig, helt enkelt?
Ja, om inte det är som så. För vi monitorerar hela tiden konsumtion och recensioner. Och det kan också vara som så att vi själva upptäcker. Och då plockar vi ner recensioner som vi ser att det här kan inte stämma.
Jag hoppas att Svenska Akademins ansvarig för svenska nyord hörde på dig nu.
Vad sa jag?
Monitorerar.
Jag skulle tycka det var fantastiskt om jag fick skapa ett ny ord på svenska språket. Men ja, jag vet inte om just monitorera är det jag skulle vara mest stolt över.
Det tror jag inte det skulle vara.
Övervaka.
Ja, det låter ju värre.
Jag vet.
Jo, du kommer ju ihåg Magnus Nittell som tidigare jobbade på Bonniers och Nextory förlag.
Ja, han har varit med i podden.
Han har varit med i podden och då pratade han om hur Nextory jobbar. Och det var inte så länge sedan. Alldeles efter det så slutade han. Och nu har han fått ett nytt jobb. Han ska börja på en internationell ljudboks- eller digitalbokstjänst. Kobo. Japansk ägda Kobo. Och han ska jobba med dem i Norden och kontakta förlag. De har ju funnits länge och de har funnits på den svenska marknaden. De är ju, tycker jag, lite off. De arbetar ju inte som de andra svenska aktörerna gör, utan de jobbar mest med sin läsplatta och samarbetar med större aktörer, bokhandelsaktörer och framförallt e-böcker då, men också ljudböcker. Jag tänkte ju nu när de närmar sig Magnus Nittell att här får de en perfekt ingång till att förstå den svenska marknaden. Men jag tror att han i första hand ska börja kontakta och undersöka marknaden, vad jag förstår. Men det skulle vara intressant att se om de får en affärsmodell som fungerar i Sverige. För den de har nu fungerar ju inte.
Den fungerar inte. Men frågan är, fungerar den någonstans?
Ja, i Tyskland där de samarbetar med den största bokhandelskedjan och deras läsplatta Tolino som de har tagit fram tillsammans. Där fungerar den. Och i Nederländerna, där fungerar de.
De är väldigt små i Nederländerna, jag råkar veta det.
Ja, men de har en rätt stor marknad internationellt i olika länder, så att det är uppenbart att modellen fungerar, men inte här.
Nej.
Det blir intressant. Ska de fortsätta agera som de har gjort hittills, så är det lite meningslöst att städsla Magnus Nyttell. Jag antar att det kommer hända något. Det borde hända något, och då får vi kanske en ny plattform som blir intressant för alla konsumenter. Vi får se.
Alltså kanske tvärtom. Han kommer fram till att det här blir tufft.
Ja, det vet vi inte. Jag har frågat honom om han kommer ställa upp sen när han har fått några mil under bältet, som det inte heter. Då kommer han att berätta lite grann hur jobbet går.
Mm, spännande.
Mm.
Vi går vidare.
Det gör vi. Bara en kort grej, för den har nu liksom varit uppe på alla de stora nyhetssajterna. Att Modernista Författarförbundet har delvis slutit fred, eller man ska uttrycka det. Alltså Författarförbundet har tagit bort sin varningsmarkering för Modernistas förlag. De har ju tidigare varnat sina medlemmar att inte skriva avtal med Modernista, för deras avtal och deras hantering av villkoren har varit undermålig. Och nu har ju de här två aktörerna, Kristoffer Andersson på Modernista och Författarförbundet, har ju suttit över en längre tid och diskuterat de här frågorna, och Modernista har redovisat hur de tar tag i de här problemen. Och så har det varit en period där det inte har hänt något negativt, utan det har fungerat med nya avtal och så vidare. Så då släpper man den varningen, men man behåller den för översättarna, för där menar man att där har det varit så stora övertramp som man vill se över en lite längre tid. Att det som händer nu, att Modernista kan hålla avtal med översättarna. Vad jag menar med detta är ju att Modernista har ju visat att de kan hantera de här frågorna, och förbundet har accepterat det. Det är inte så att översättarna som fortfarande har kvar sin varning råkar ut för de här sakerna som de gjorde tidigare, utan även där har Modernista skärpt sig. Men där vill som sagt Författarförbundet ha en längre utvärderingsperiod.
Det här är en fråga utan ironi. Tror du att den här varningen har skadat Modernista?
Nej, det tror jag inte.
Nej, jag tror inte det heller. Intressant att du säger så. Varför tror du inte det?
Hur ska jag uttrycka det då? Jag tror ju att översättare har de haft problem med, det tror jag. Men författare tror jag inte, för författarna, de som de brukar ha, de märkte nog rätt direkt att Modernista skärpte till sig. För det tror jag att de gjorde redan från början, men en varning får ju ha sin gång så att säga. Det tar ju tid innan man släpper en varning. Man vill se över tid att Modernista skärper sig. Och jag tror man skärpte de här grejerna rätt snabbt, och att författarna som sen gick in till Författarförbundet med sina avtal, för det har ju Författarförbundet begärt, kunde se detta. Så jag tror inte de förlorar så mycket på det. Imagen har skadats, det är helt sant utåt, men i förhållande till författare, till enskilda författare, så tror jag man har hanterat det på ett sätt som har varit bra för förlaget. Jag tror det.
Mm.
Det här kan ju bli en icke-fråga rätt snart, vi får väl se. Jag ville bara att vi skulle redovisa det när vi hade liksom redovisat till andra. Då tar vi nästa fråga, och det handlar om att Förläggarföreningen kommer att välja ny styrelse på sitt möte nu under våren här. Ingen som sitter där idag lämnar, men man får en ny ordförande och en ny vice ordförande. Och det är Rickard Herrdahl på Natur och Kultur som blir ordförande, och Melinda Nordstrand på Opal som blir vice ordförande. Och jag vet att den tidigare ordföranden då, Jesper Montan, han lämnar ordförandeposten. Han är väldigt omstridd på ett plan, men på ett annat plan inte. Men han har varit ifrågasatt, inte minst du har väl tagit upp det. Nu så lämnar han ordförandeposten men sitter kvar i styrelsen. Och det gjorde att en medlem av valberedningen lämnade in en reservation. Det är Pelle Andersson på ordförande som menar att går man som styrelseordförande, då ska man lämna styrelsen och lämna den styrelsen möjligheten att verka friare. Men nu sitter ju gamla ordföranden kvar, och det kan vara begränsande för styrelsen. Men då gav också valberedningen ett förslag, en motion som nu kommer lämnas in också, där man föreslår att man kan bara sitta 5 år i styrelsen, sen måste man avgå. Och det är också ett sätt att på sikt få större rörlighet i styrelsen, för just nu är det ingen som vill lämna, så de får inte in nytt folk. Och det tror jag beror på att folk tycker att det är roligt att sitta där. Det händer mycket, det finns många grupper man arbetar i, och det är mycket debatter där. Jag vet att du inte är så förtjust, men jag tror att det är så att man gillar arbetet i Förläggarföreningen, som man vill inte lämna. Men då vill alltså valberedningen att man ska få bort långväga eller långsittare, och det finns några stycken i styrelsen idag. kommentarer på det?
Nej, men som jag har förstått det då så har man då principen att man knackar aldrig en ledamot på ryggen eller på axeln och säger nu har du suttit i 20 år här, kanske dags att lämna plats. Man ersätter bara de som säger att de vill avgå, och det som blir problematiskt här då.
Ja, alltså tittar man historiskt på det så har man haft en tradition där ordföranden bara där den sittande ordföranden går ner och sätter sig i styrelsen, och så sitter en i styrelsen och går upp. Och det beror ju på att under den feodala tiden i förläggarföreningen, som ju inte är allt för långt borta, så turnerade Norstedts och Bonniers styrelseordförandeposter. Man delade. Man satt några år
och sen bytte. Alltså den feodala tiden pågår ju just nu fortfarande.
Ja, jag tycker inte det. Men vi kan vara oöverens om det. Men då gjorde man så, och då var det vanligt att man satt kvar och gick ner i styrelsen. Man hade långa perioder man satt där. Men då var det en maktfråga. De här stora förlagen ansåg att de skulle leda förläggarföreningen, som då var rätt aggressiv i sin förhållningssätt. Idag är förläggarföreningen något helt annat, och dess kansli är mycket öppnare och mer aktivare. Det här att man sitter 10-20 år, det borde vara överspelat. Men det här är framförallt Bonniers representanter som sitter kvar. Och Bonniers borde ta sig kragen och säga till sina medarbetare att ni kan släppa det nu. Vi sätter in lite nytt folk så vi får lite rörelse och lite friskhet i förläggarföreningen. Men det gör man alltså inte. Så det kan vi göra som en stående punkt, uppmana Bonniers ledning att förnya.
Jag ska väl också säga att du har hört av dig på alla möjliga sätt till Jesper Montan, som inte har återkommit.
Så är det. Men han kanske återkommer, och då tar vi upp det om han har någonting som han vill säga i nästa avsnitt.
Bra, då lämnar vi det.
Det gör vi. Sista inlägget idag handlar om ett samtal som jag hade med Augustin Erba helt nyligen. Augustin Erba, som ju då är chef för Piratförlaget sedan knappt 1,5 år. Och det låter så här. Hej Augustin Erba.
Hej, vad roligt att få vara med i Förlagspodden.
Ja, det är första gången.
Det är första gången.
Ja. Och nu har du varit chef i 1,5 år.
Nästan.
Och då tänkte jag så här, nu måste jag ju ställa de här frågorna till dig då. Och det är bara ett par frågor jag vill veta. Och den första som alla vill veta, det är: vad ska hända med Pirat när du är chef?
Alltså jag lyssnade på intervjun med Håkan Rudels som ni gjorde i Förlagspodden. Mm. Jag tyckte det var väldigt bra. För att han beskrev det som jag som kommande utifrån med vissa stora brister i kunskaper. Men också med utifrån blick. Det han beskrev, det här att det är lite okänt territorium i bokbranschen nu. Man måste pröva sig fram. Och då finns det vissa saker som man vet fungerar. Vi vet ju att spänningslitteratur har ju varit stort under lång tid. Men det är ju ändå skillnad på när Piratförlaget startade och det kanske kom ut 40 deckare på svenska om året, och det nu kommer ut, vad är det, 400-500 om året. Så det blir ju en väldig skillnad. Så Piratförlaget under min ledning, det kommer att handla mycket om att få ut böcker som människor tycker om att läsa.
Vad betyder det?
Ja, nej, men jag tror inte på den uppdelningen i ful och fin litteratur eller prestigelitteratur och så, utan jag tror att det finns böcker som, att det finns bra böcker och så finns det dåliga böcker. Och jag satt ju tidningen Vis litteraturprisjury under flera år, och där var det mycket prestigelitteratur. Men jag tyckte att det var tråkigt.
Det har du gett uttryck för rätt många gånger nu, va?
Ja. Jag tror att det finns ett utrymme för böcker som har ett tydligare driv, en starkt genomarbetad dramaturgi, den sortens saker. Och det här har ju Piratförlaget gjort till en viss del.
Jag skulle säga det.
Ja. Så att på det sättet så kommer jag ju också fortsätta med mycket av det som varit Piratförlagets signum, plus att prova nya saker.
Men vad är dessa nya saker? Du är för allmän, det säger mig ingenting.
Okej, okay, ja, jag kan ta ett väldigt konkret exempel. En hel del av de författare som jag har på förlaget och som vi har är ju sådana som har gått olika skrivarskolor, olika skrivarkurser och sådana saker. Det är ju en helt annan sak än för 20-30 år sedan. Då var man ju ofta självlärd. Det fanns inte så mycket utbildningar. En av de tråkiga sakerna med skrivarkurser är ju ofta att det är en väldig blandning av folk som är där. Det är folk som har tänkt att de ska skriva en bok, det är folk som har kanske skrivit några sidor, det är folk som har skrivit hela romaner, det är folk som kanske till och med är utgivna. Så att på Piratförlaget numera så har vi workshops med författarna. Så att jag samlar författarna, de som vill, en gång varannan månad ungefär, och då har vi en 2 timmars workshop där ena timmen är börs och andra timmen är katedral. Vi har haft workshops i skriva dialog, vi har haft workshops i Jag bjöd hit Karin Wallén för att prata om PR och böcker, apropå hennes senaste bok. Nu om några veckor så kommer en av en väldigt duktig person hit och pratar om hur man hanterar tal, vad får man skriva i böcker, vad får man inte skriva om och så.
Så egentligen utbildning?
Jag skulle väl snarare säga att en gemenskap. För att alla som är på de här workshopsen, de är ju duktiga. Det här är ju etablerade författare. Så det handlar ju också om att dela med sig. Författare är ju ett väldigt ensamt yrke. Och det här är någonting som jag verkligen tycker är ett stort problem. Jag vill att författarna på Piratförlaget ska känna att de har en gemenskap, att de har ett stöd, att de inte blir lämnade. Alltså att det inte blir så att man har en förläggare och sen så är det tyst i ett år, utan det ska hela tiden finnas en miljö på förlaget där man kan komma, prata med sina kollegor, diskutera sina problem, diskutera tappat självförtroende eller vunnit självförtroende. Så det är en sån där sak som jag vet att författarna har varit väldigt förtjusta i och tycker det är roligt.
Och när du säger börs då, vad pratar ni då?
Ja, då är det till exempel PR som Karin Wallén här pratade om. Det kan också vara så hur man låter när man ska läsa sina böcker högt på bibliotek och så, att läsa högt. Jag menar, du är ju gammal van reporter och har ju stått framför mikrofoner ett otal gånger. Många författare har ju inte det. Då kan man behöva lite guidning. Så hur ska man göra? Hur ska man tänka? Hur ska man andas? Och så.
Prata hälften så fort som du tänker att du ska.
Ja, till exempel. Eller, ja, eller inte vara rädd för tystnaden. Utan att det är okej att tänka efter. Alltså sådana saker.
Men du, det är en sida då. Mm. Men samtidigt så har du nu gått in i ett förlag som har åderlåtits rätt ordentligt på anställda. Från det Sofia Bratzelius gick till Polaris har ni förlorat 6 stycken anställda. Och nu senast då Anna Hirvi som går till Norstedts. Hur tänker du om det? Vad kommer det sig att så många har lämnat?
Alltså det är ju jättetråkigt att Anna slutar. Hon har ju varit en otroligt uppskattad medarbetare här på Piratförlaget. Och jag vet att författarna verkligen har älskat henne. Så det är jättetråkigt ska jag säga. Sen kan ju, alltså ja, det är väl på sätt och vis ändå roligt att de som arbetar på Piratförlaget är personer som är eftertraktade på andra förlag. Anna hade varit hos oss i 17 år.
Mm. Men jag tänker också att det finns en dränering på kunskap och det är lite oroväckande att anställda lämnar. Är det inte det? Det är inget annat förlag som har förlorat, sätter det till storleken, så mycket folk.
Ja, alltså jag har ju varit här 1,5 år så jag vet ju inte vad som har hänt innan. Men jag kan väl bara säga att Anna kommer att bli väldigt saknad. Och att vi får se till att vi fortsätter att utveckla förlaget. Och att...
Har ni någon ersättare klar?
Nej, jag har inte någon ersättare klar. Anna var ju en väldigt uppskattad redaktör i många år. Och det är väl någonting som vi har sett att vi skulle vilja ha mer av på förlaget. Så att jag tror att... Och det är ju bra att prata i den här podden då. För att vi kommer nog ut med en annons ganska snart här nu. Där vi ska besöka en förläggande redaktör. Och så börjar vi med det. Och sen så fortsätter vi därifrån.
Mm. Men sen har ni också förlorat väldigt många författare. I alla fall ett drygt dussin författare på senare år har lämnat. Det är också ett orostecken. Hur tänker du hantera det?
Ja, det där är ju... När jag jobbade på P3 så var det ju väldigt, väldigt vanligt att vi, då, som det var på den tiden, förlorade duktiga människor. Det är klart att det är ju tråkigt och författarna är ju saknade. Men vi rekryterar kontinuerligt nya författare, även om jag inte kan... berätta alla namn. Nej, men jag kan säga någonting ändå kanske där. Alltså vi har ju till exempel rekryterat Richard Hobert som har skrivit en helt fantastisk roman som jag tror kommer att väcka stor uppmärksamhet här i sommar. Vi har precis fått över Ann Edliden som kommer till oss. Så att det...
Jag förstår ju att det kommer att komma nya och det är väl en del av ditt jobb också att attrahera nya författare. Mm. Men det är lite många som har lämnat. Hur har ni resonerat om det?
Ja, jag kan väl bara säga att jag tycker att det är tråkigt och att jag försöker se till att författarna trivs hos oss. Jag har ju inte varit här när författarna har lämnat i den utsträckningen. Så.
Som de har lämnat? Nej. 1,5 år har du varit chef nu. Mm. Var det som du hade väntat dig?
Ja, det var precis som jag hade väntat mig kan man till och med säga. Jag hade förväntat mig ett duktigt, litet men oberoende förlag som vågar pröva nya saker och som har roliga författare och roliga projekt. Och det tycker jag
är. Men är det någonting som har överraskat dig?
Men det gäller nog mer branschen. Så jag var nog överraskad över att man tror att den digitala övergången är gjord i och med att ljudboken är så pass framgångsrik. Det trodde jag inte.
Du tror inte att branschen skulle se på den digitala övergången på det sättet? Eller du tror att de har de fel? Eller vad tänker du?
Nej, alltså, det är ju alltid så. Jag är ju bara ny, så att jag kan ju inte sitta här med facit. Men jag tror att den digitala övergången är inte bara att vi får en stor ljudboksmarknad, utan jag tror att det också kommer påverka en massa andra saker. Som till exempel inte bara hur vi gör böcker, hur vi skriver böcker, hur böckerna, alltså hur snabbt de kommer ut och sådana saker. Jag tror att det kommer att påverka väldigt mycket mer. Men det beror ju på att jag kommer ju från miljöer där den förändringen redan har skett. Alltså både på SVT och Sveriges Radio och Dagens Nyheter. Där, det är klart att det digitala påverkade i att det fanns så att säga andra former. Att vet jag, Dagens Nyheter kunde twittra vad nyheter. Men det påverkade ju också väldigt mycket själva innehållet. Det fanns ju en utbredd tro till exempel inom journalistiken att framtiden innebar mer snuttifiering. Och det var ju något som alla vettiga journalister var ledsna över. Men då kunde de här nya datorna som fanns och den nya informationen visa att det var ju inte så. Utan mycket av trafiken till Dagens Nyheter kom ju till de långa, väl genomarbetade historierna. Och det där är ju en sak som jag tar med mig och tänker att här kommer man nu med hjälp av den fina data som Storytel har lämnat ifrån sig faktiskt kunna se att det lönar sig att göra den sortens berättelser. Det behöver inte vara kortare.
Till det exempel. Där ska vi återkomma till i ett senare inslag, Augustin. Mm. Jag tackar dig så länge så vi inte får för långa samtal. Mm. Tack så då.
Tack.
Det var allt för idag. Vi hörs om en vecka.
Ja, det gör vi. Hej då.
Hej då.